Snedtänkt.
P1, Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt. Podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Idag så ska vi prata om politiska affärer. Vi använder det begreppet politiska affärer. Vi tror att de flesta är med på vad vi i så fall menar. Den sortens medieskandaler eller medie som ofta har prefix av ett egen namn eller i ett fall av ett känt chokladmärke. Nils Gustafsson, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är statsvetare.
Ja.
Är du inläst på de här politiska affärerna?
Ja, lite grann. Alltså, jag har ju ett stort intresse för gammal politik kan man säga. Också svensk 1900-talspolitik. Och det är roligt att orientera sig lite sådär. Men sen så får man ju samtidigt säga om allting som jag tror att vi kommer att prata om i det här programmet. Så är det alltid någon som har grävt lite djupare och vet lite mer. Och har koll på kommatecken och semikolon och sånt där. Så att jag får göra den reservationen.
Ja, vad vi ska göra här är att ta upp våra 10 bästa. Det är ju en topplista vi har satt ihop över de 10 bästa politiska affärerna slash skandalerna under 1900-talet. Så det blir 10 stycken. Så då kommer ju någon såklart att kunna säga, men ni missar detta och missar detta. Nej, vi har inte missat det, utan vi har uteslutit det, för att någonstans måste vi göra ett urval. Och vi kan också säga att vi kommer ju bara svepa på ytan när vi liksom presenterar de här. En del är väl välbekantare än andra. Det hade varit roligt att bara ta upp de bortglömda och allra konstigaste. Men då gör man inte riktigt rättvisa. Alltså för att de ska förstås så måste man nog ibland också ha de här lite mer välbekanta med sig. Utifrån den här principen har vi gjort den här topplistan. Och det kommer ju bli 2 program såklart. Vi får väl se om vi hinner med det ens på 2 program. Men jag föreslår egentligen att vi kastar oss in i handlingen omedelbart. Så att vi börjar då, vi låter Amelie Nörgård med sin allra ljuvaste stämma sätta igång topplistan.
Plats 10.
Då har vi på plats 10 det som vi kallar Haijby-affären.
Ja.
Haijby-affären i 25 ord eller mindre.
Ja, Haijby, Kurt Haijby, direktör Kurt Haijby från Villagatan på Östermalm i Stockholm. Han utpressade hovet eftersom han... Om man inte fick en massa pengar från hovet så skulle han gå ut med att säga att han hade haft en homosexuell relation med Gustav V.
Och det är på 40-talet egentligen när han gör detta.
30-talet
redan.
Det börjar ju på 30-talet. Det börjar egentligen på 10-talet.
Det börjar på 10-talet, men, ja, men affären exploderar egentligen faktiskt på 50-talet, va? Alltså, ja. Sen Gustav V.
Sen Gustav V dött och sedan Keynes-kommissionen har börjat arbeta så kommer Haijby på att han kan liksom förlänga den här utpressningsskandalen genom att försöka koppla an det till Keynes-affären, som vi kanske också kommer att prata om sen. Men i grunden så ligger liksom alla de här ryktena som omgärdar Gustav V under slutet av hans liv, som gick ut på att kungen var homosexuell, att han hade homosexuella relationer med chaufförer och kammartjänare och så vidare. Och Haijby liksom hittar eventuellt ett sätt att använda det här för att tjäna pengar. Det börjar med att han driver en restaurang på Kungsgatan 15 i Stockholm som heter Lido. Det ligger idag en Adlibris-butik där.
Se där.
Ni som är i Stockholm. Och som han driver ihop med sin fru Anna Haijby, som han har gift sig med. Hon är 10 år äldre och änka och har drivit restaurangrörelse tidigare. Men då är problemet att Haijby har svårt att få utskänkningstillstånd eftersom han har ett kriminellt förflutet. Bland annat så har han slagit ihjäl en polis och det är lite olika fängelsedomar som ligger på honom. Och då måste man ha man måste ha oförvitlig vandel för att få utskänkningstillstånd. Det är så fortfarande i viss mån. Och då går han till Kungs. Då går han till Kungs för audiens, för att liksom, det kunde man göra på den tiden. Vem som helst kunde begära företräde för kungen och så kunde man säga om man hade något problem och sen kanske kungen kunde hjälpa en. Och i det här fallet så är det då att han vill att kungen ska ge honom utskänkningstillstånd. I Haijbys version av den här affären så blir det här inledningen till ett homosexuellt förhållande mellan dem.
Och detta är på 30-talet?
Ja, detta är 30-talet. Haijby hade själv svårt ibland med årtalen, men jag tror att någonstans 32-33 är det som det här händer.
Då knallar han upp till slottet helt sonika och får då prata med Gustav V, den redan då hyfsat ålderstigde monarken. Han satt ju till 1950, men då var han väl 90 minst, va, när han trillade av
strax över 90.
Mm. Enligt Haijby så börjar de...
Enligt Haijby så har han tagit, han har så här specialsytt upp en frack som ska framhäva hans former lite bättre.
Mm.
Så att han liksom...
I synnerhet då PTH eller alternativ PTV.
Precis. Redan där så har han liksom siktet inställt på det här på något sätt, om man ska tro Haijby. Men det är liksom, då ber majestätet honom komma tillbaka vid ett senare tillfälle, och så slussas han in då senare av någon kammartjänare bakvägen in på Stockholms slott och in i kungen sovrum.
Detta påstår Haijby i lite förtäckt form, bland annat i en pamflett som heter den Patrik Kaj som går igen.
Ja, en roman. Han först tänkte skriva en som skulle heta Kungen av Tunisien och skulle ges ut på 40-talet.
Men... Syftande då på tenniskungen Gustav V.
Ja, precis.
Tunisien.
Och sen så...
Mr. G.
Ja. Då har han redan fått pengar från hovet, därför att det börjar i och med att deras restaurang går i konkurs då senare. De får också det utskänkningstillståndet för övrigt. Men restaurangen går dåligt, och då så kommer både Kurt och hans fru Anna på att vi kanske kan använda det här på något sätt. Det verkar så. Och då tänker Anna Haijby begära skilsmässa utifrån premissen att hennes man har ett förhållande med kungen. Och då är det ju inte liksom, det är kriminellt att vara homosexuell i Sverige på den här tiden, men eftersom kungen är undantagen straffansvar så kan han ju inte dömas, utan den enda som skulle dömas är ju Haijby. Men de kan försöka få kungen att vittna, och det skulle ju vara en gran skandal, kan man ju säga. Så för att tysta ner det här så börjar man att betala ut de här pengarna.
Vilket ju då konspiratörerna tar som ett indicium på att den här relationen faktiskt finns.
Ja, Erlander skriver om det här i sina dagböcker också. Han skriver bland annat att kungen hade ju så många möjligheter, också i sina memoarer, att han verkar liksom ha svårt att förstå varför hovet skulle hålla på så här i så många år, betala ut sådana fruktansvärda mängder pengar, göra så mycket för att liksom hålla det här borta, om det inte fanns någonting i botten.
Ja, det finns ett ganska berömt citat, jag tror det är Ernst Wigforss som väl var finansminister, när man i något relativt liksom hemligt sammanhang, alltså när regeringen har konselj, kungen är inte närvarande själv, Gustav den femte, men alla andra lägger fram det för sina statsråd, att nu har vi fått den här heta potatisen i knät, det handlar om detta och detta, Gustav den femte inblandad. Så tror jag det är Ernst Wigforss som säger spontant, så viril vid hans ålder.
Ja, precis. Det är inrikesminister Eje Mossberg, tror jag, som kommer in och säger...
Så kanske det.
Mina herrar, konungen är homosexuell, och sen så blev det tyst och väldigt dålig stämning ett tag. Och sen så säger Wigforss de förlösande orden.
Ja, precis. Och Kurt Haijby, ska man säga, han verkar inte vara en helt igenom sympatisk person.
Nej.
Sen har han säkert sina anledningar att bli en sån här liksom en haj, en människa som hela tiden försöker hitta små kryphål och möjligheter för sin del och sådär. Men hans agerande är ju inte alltid helt snyggt. Alltså, han blev ju absolut utnyttjad av hovet på något vis. Alltså, de har väl lite hållhakar på honom. Alltså, han hamnar ju också i en rävsax där han... Till att börja med så tror han ju att det här kan jag vinna, och sen inser han att det är en rätt så stark fiende jag har här, eller en stark motpart jag har här.
Ja, det är ju så oerhört viktigt att det här inte kommer ut, och det är alla egentligen överens om också. När han till slut får ut sin bok, Patrik Kaj som går igen, så är det ju inga tidningar som recenserar den utom Göteborgs-Posten eller GHT, jag kommer inte ihåg vilken, som skriver att det är lögnaktig smörja. Men det är liksom, man kan ju se det ända in i vår tid, att det har funnits en överenskommelse mellan journalister sinsemellan att vi pratar inte så mycket om de här kungaskandalerna. Vi fläker inte ut dem på det sättet. Det är egentligen först de senaste 5-10 åren som man har känt att det är liksom fri jakt på medlemmar av kungahuset också.
Ja, och det gäller ju dels kungen och hovet. Alltså, där till exempel relationen mellan prins Bertil och prinsessan Lilian är spännande med det. Att pressen känner till det här i 25 års tid. Där bakgrunderna säger att Bertil, som är nuvarande kungens farbror, Han har ett förhållande med en icke-kunglig, tror jag det före detta, dansös dessutom, walesiska. Och det här vet alla, men vi skriver inte en rad om det. För att då måste vi göra någonting åt det, eftersom kungen enligt grundlagen, eller eftersom prins Bertil i princip var fram till att vår kung var myndig, var
alltså destitut i tronen, ja, eftersom ingen av kungens systrar hade någon chans på det, eftersom vi inte införde kvinnlig tronföljd förrän efter att Victoria Carl Philip hade fötts.
Just så. Nej, men så det skrev man inte om. Man bara lät bli att skriva om det. Det var ju som och på samma vis just gällande homosexualitet, det lät man också bli att skriva om.
Ja.
Även när man visste, och även när det handlar om personer som i när de rörde sig på diverse innehak och så i Stockholm var ganska öppna med vem de var. Så detta skrev man aldrig om. Man hittade alltid på olika eufemismer. När Carl Gerhard begrovs 1964 så står det liksom i annonsen längst fram satt Göte Eriksson, hans sekreterare.
Mm. Bor ihop med en vän och sådär. Eller med en väninna. Jo, det var väldigt mycket så. Men den här tiden när det sen exploderar, för att de lyckas hålla locket på ganska bra under 30- och 40-talet. Och sen i och med Kena-affären så kommer också Haijby-fallet upp. Då är kungen död. Då har man också avkriminaliserat homosexualitet 1944, tror jag. Så att då betraktas det istället som en psykisk sjukdom. Fram till 79 då. Ockupationen av Socialstyrelsen och allt det där. Så att då verkar det som att man börjar tala om homosexualitet i offentligheten, men då är det som en sjukdom och något som ska bekämpas, och, eller något som han kan inte hjälpa att han är sån och sådär. Så att det är mycket den stämningen i början av 50-talet.
Ja, och det där är väldigt intressant. Alltså att efter avkriminaliseringen så blir det egentligen på ett vis mer skamligt. Alltså man talar mer om det, men man talar ju bara om det. Antingen om man tycker sig vara liksom en god människa, att det var synd om honom som drabbades av detta, eller så är det väldigt aggressivt att det här är som sjuka varelser som ska låsas in och slänga nyckeln och sådär. Det är liksom de två perspektiven. Alltså, om man tittar på, det kommer lite sticks på här, men om man tittar på Carl Gerhard som ju var förmodligen bisexuell eller homosexuell, och som åtminstone de sista decennierna av sitt liv lever i en homosexuell relation. Han är ju mycket mer öppen i sina 20-30-tals texter. Det finns mycket, mycket mer antydningar om vem som ligger med vem, och hans lilla handarbete är bedårande.
Hans lilla handarbete är bedårande. Ber han om mönster utan mig så får han det.
Och även antydningar om just Gustav den femte, medan han blev mycket tystare om detta. Det kan hänga ihop med att nu, fram till dess har han varit gift med kvinnor.
Mm.
Nu är han själv, nu har han hittat sin Göte Eriksson, sin livskamrat. Och att han kanske i lite mindre mån vill bli skandaliserad personligen, eftersom han dessutom ensam adopterar vad som sen blir Fatima Ekman och så. Han kanske är lite rädd om sitt skinn på det sättet. Men jag tror också att själva ämnet har på något paradoxalt vis, i och med att det blivit lagligt, också blivit mer tabubelagt.
Det kan vara lättare att plocka referenserna också.
Ja, men lite så. Så att, men det är en intressant period. Alltså att efter någonting inte längre är belagt med fängelsestraff, så blir det på ett märkligt vis mer känsligt.
Men också i den här övergångsperioden, så strax innan man kriminaliserade, så finns den här övergången till betraktelsesättet, om man ser det som en psykisk sjukdom, därför att då är det ofta så att, och det gör man också med Haijby, att man tar in honom från sinnesundersökning och funderar på om man ska sätta honom på Beckomberga som ett sätt att då hjälpa honom, därför att han har blivit dömd för otukt med minderårig. Eller är det för att sätta folk på sinnessjukhus, verkar ha varit ett populärt sätt under mitten av 1900-talet att bara göra sig av med folk.
Ja, vi känner igen det här från till exempel Sovjetunionen. Men ett liknande agerande använder man åtminstone ibland även i förmenta demokratier som Konungariket Sverige. Hur ska man sammanfatta Haijby-affären? Det finns en roman som heter Ers Majestäts olycklige Kurt.
Mm.
Jag glömmer alltid vad det författarparet heter. Hon heter Lena, han heter Per Eberwald någonting. De är jurister, de har även skrivit om Olle Möller-affären och de har skrivit om kanske om Yngsjömordet. Hur som helst, de skriver i romanform om den här sortens gamla rättsskandaler och så, men de är väldigt väl researchade. Sen tror jag att de hittar på lite också.
Ja, det tror jag också.
Jag tror de tar sig en del.
Många inre monologer.
En del frihet. Ja, och där är också i den här Kurt-boken så är det också några scener där Gustav den femte har sådär stora homosexuella orger tillsammans med Gösta Ekman den äldre och Karl-Gerhard här då. Och det är jag inte säker på att det på något vis finns några som helst dokument från den sortens orger, utan det är väl mer som de gissa sig till att så måste det väl ha varit. Hur som helst, där har liksom Haijby-affären någonstans trängt sig in i
populärkulturen. Ja, så sättet som vi kommer ihåg i Haijby-affären är väl att det var någonting med att kungen hade ihop någonting med Haijby, och då så glöms det gärna, eller det, jag tror att i allmänna medvetandet har glömts bort att Haijby var en utpressare som ville pressa av hovet en massa pengar, och att det inte är belagt särskilt väl att de faktiskt hade det här förhållandet. Men han, alltså när det väl kom upp till ytan och kungen var död och så vidare, så åtalades han för utpressning och dömdes till 6 års straffarbete till slut. Och vem var hans advokat? Kommer du ihåg det?
Var det Konrad Kvensel?
Nej, han var ju hovets advokat.
Just
Konrad
det.
Konrad Kvensel
det var Henning Sjöström i så fall.
Ja, Henning Sjöström.
En ung Henning Sjöström gjorde sin första mediala...
Precis.
Alltså sin första claim to fame. Ja, det ska vi ju säga gällande alla de här affärerna vi pratar om. Det kommer ju dyka upp otroligt många namn som har nämnts i den här podden förut och som om inte kommer att nämnas igen. Ja, men den här sortens figurer som på något vis pyntar hela det svenska 1900-talet.
Ja.
De finns ju med.
Henning Sjöström skrev en bok om det också. Han tar ju väldigt tydligt Haijbys parti också. Och hävdar också att Haijby strax innan han dog gav Henning Sjöström en ring med en stor safir som han skulle ha fått av Gustav V.
Ja, precis. Och därmed Gustav V:s homosexualitet, alltså nu så här i efterhand så är det väl en allmän sanning. Det har ju alltid florerat rykten. Det finns ju en trafikplats utanför Stockholm som heter Kungens kurva, där det väl ligger något IKEA och något upplevelsecentrum och så. Det har ju namn efter att, och det är ju belagt, där körde kungen av vägen. Men redan då så påstod ju folkmun att han körde av vägen för att han tafsade på sin chaufför. Det kommer ju ingen någonsin att veta om det verkligen
är
sanningen
de här,
överensstämmande.
Alltså om historien är tillräckligt bra så fastnar den oavsett om den är sann eller inte.
Ja, men ett ganska intressant litet en intressant detalj är att det fanns en man som hette Gustav von Platen. Buster von Platen, han var en oerhört konservativ journalist som var chefredaktör först för Veckojournalen och sen på 70-talet för Svenska Dagbladet. Han skrev ganska sent i livet, då är vi nog inne på 00-talet, sina memoarer. Och där berättar han att på 40-talet så skickade han iväg en ung fotograf för att följa Gustav V på hans årliga älgjakt. Den här unge fotografen som heter Arne Ingers, han kommer tillbaka och är oerhört upprörd. Han är oerhört upprörd för att kungen har varit så väldigt vänlig mot honom. Han har bjudit på hans egna cigaretter med kungligt monogram och han har fått sitta och kungen har bjudit på pannkakor. Och sen har kungen tagit fram sitt könsorgan och velat att Arne Ingers, citat, skulle onanera det. Det berättar Gustav von Platen som 50 år efteråt. Det här skrev han ju såklart inte en rad om där och då. Och att han tar upp det här överhuvudtaget är för att han långt senare vill förklara att det var ett rimligt beslut av mig att inte skriva det. Och det kanske det var. Däremot så skrev han i artikeln bara om hur fantastisk kungen var, hur oerhört vänlig han var mot den här fotografen. Som ju där och då, alltså det är ju ett sexuellt övergrepp han har blivit utsatt för. Ja, det är en liten detalj som väl säger någonting om tidens syn på kungligheter, på homosexualitet och på medias uppgift.
Man kan tänka sig att också strikt heterosexuella övergrepp inte heller skrevs så där jättemycket om från kungligheter. Det är ju många här i de här krokarna som har släkttraditioner om hur de skulle härstamma från Karl XV när han var här nere, inklusive min familj. Och ibland betalas det ut underhåll och ibland inte.
Hela svenska folkets kung kallades ju Karl XV. Kronkalle kallades han ju också för att han var ju en av oss. Han var ju demokrat, han gjorde ingen skillnad. Han låg både med madamer och med pigor, inga problem. Nåväl, vi lämnar Haijby där. Det finns ju såklart mycket mer att säga, men vi glider över på
plats 9.
Kina-affären.
Ja.
Som ju på något vis associativt hänger ihop väldigt mycket med Haijby-affären.
Alltså det man får säga om affärer och skandaler är att de blir ju inte affärer förrän det blir en mediegrej av det, förrän det kommer ut, förrän det skrivs om som att det är en affär, annars är det ju bara någonting som händer. Det är ju först när vi skriver om det, och det är ju väldigt tydligt i Kina-affären, därför att här, man ska sammanfatta Kina-affären, så är det en person, Karl-Erik Kina, som är pastor i Stadsmissionen, som verkar ha haft ett plågat inre liv på olika sätt, som upplever att han är förföljd. Hans förföljelse, han kanske är lite förföljd på riktigt. Det är någon som inte gillar honom. Men han blåser upp där väldigt mycket. Och det som händer är att ett antal tidningar, särskilt Arbetaren, men också andra, den syndikalistiska tidningen Arbetaren, men också andra tidningar, bara hänger på det här. Och glatt för vidare mer och mer orimliga saker som sägs. Och också att Keine själv glatt slår sig i svang med folk som är uppenbara mytomaner, som bara hittar på grejer för att få uppmärksamhet eller pengar eller vad det nu är. Och det leder sen till en liksom nationell kris i princip.
Ja, det gör det. Det tillsätts Keine-kommissioner och sådär. Alltså, statsminister Tage Erlander känner sig tvingad att nu måste vi reda ut vad som är rätt och fel i vad den här pastorn, som är någon sorts gatupredikant eller i Stockholms innerstad, och som lite grann har som sin specialitet att ta sig an unga män på glid. Det fanns många sådana i Stockholms innerstad på den här tiden. Och den här historien är ju också väldigt liksom färgad av tidens syn på homosexualitet. För det är väldigt mycket det Keine håller på med, att han pratar ju om en homosexuell konspiration. En bögliga, säger man kanske inte. Homofil är ett ord som man börjar använda väldigt mycket vid tiden. Det kommer nog ytterst, tror jag, från Holland. Och jag tror faktiskt att det från början är bögar själva som vill ha ett neutralt begrepp. Men väldigt snart så går det liksom att göra om till homofil och homofilur och sådär. Så att det blir väldigt, också ett väldigt laddat begrepp.
I Norge heter det fortfarande homofil. Mm. Men i Sverige heter det homosexuell. Och homofil är ett dåligt ord.
Ja, vilket är konstigt, för att rent etymologiskt så finns det ju inget nedvärderande. Det är bara ett kallt konstaterande. Det är någon som tycker om samma. Nåväl, men det är detta som händer på 50-talet. Det här blir modeordet, och eftersom det väldigt snart blir stämplat som någonting skamligt att vara, så blir ju också det ord som är förknippat med det i sig någonting dåligt. Keine-affären är ju en rörig historia.
En jätterörig.
Jag har haft Dan Korn här som gäst. Dan Korn har ju skrivit en bok som heter Keine. Den är på lite drygt 800 sidor. Då ska det sägas att 250 sidor handlar om Haijby-affären.
Ja, den är också liksom grundlig på det sättet att det är en person som heter Torsten Sjögren som får pengar av Nils Kvensel, som är minister, som Keine får för sig, är en av de här mäktiga människorna i den här homosexuella ligan som försöker hindra Keine från att avslöja den stora konspirationen mot honom. Och då är det ett kapitel i Dan Korns Keine-bok som handlar om att släktforska den här personens ursprung tillbaka till Harald Blåtand. Så att det är inga liksom no stones left unturned i den boken, kan man säga.
Nej, den är grundlig. Mm. Det måste vi ge den gode Korn. Han slarvar inte. Sen satt han ju här och sa att utmaningen var att skriva en så kort bok som möjligt.
Ja, det förstår jag. Men i början av den boken, om jag kommer ihåg rätt, så beskriver han liksom som Keine-affären har blivit ihågkommen i efterhand, och då är det ju att det man kommer ihåg är att det kanske fanns en homosexuell liga. Det är det som har, men i boken så fanns det ju som att det inte fanns en homosexuell liga.
Nej, och det ska ju verkligen sägas att det är ju Keine-affärens stora arv. Att idén om den homosexuella konspirationen lever vidare både i fiktionen, alltså långt in på 90-talet skulle jag säga, och också i någon sorts allmänt medvetande. en affär som vi väl kommer att röra vid lite senare i nästa program, Ebbe Carlsson-affären. Där kom ju också fram, där som stegade Staffan Heimersson och Birgit Friggebo och
Henning Sjöström,
den allestädes uppdykande, också fram och liksom frågar Ebbe Carlsson, men handlar allt det här om att du egentligen är bög? Mm. Är det det som är grejen?
Han får sitta i konstitutionsutskottet och prata om detta.
Ja, och det är ju 89, va? Om jag är rätt på
88-89.
Det. Alltså, det här lever kvar. Det gjordes på 90-talet en tv-serie som heter Jakten på en mördare. Mm. Som jag tror att Tre vänner skrev. Det gjordes bara 3 avsnitt. Allan Svensson och... vem kan mer? Eddie Axberg, tror jag.
Jaha, är du beredd då? Ja, men vad fan är det här för någonting?
Du, hallå, hallå, du!
Det är också liksom idén att den här, en av poliserna skyddar grova brottslingar för att den här... En av de grova brottslingarna förser den här polisen och hans bögkumpaner med unga gossar. Alltså det är någonting som väldigt mycket lever kvar i någon sorts, som någon sorts föreställning.
Ja, men det som hände var att Keina hade hamnade i konflikt med en predikant som hette Gösta Malmberg. Han träffade en man som hade kommit från Gösta Malmberg och berättade en historia om att det hade varit någon typ av sexuell sak hade hänt hemma hos Gösta Malmberg. Och det uppfattade Keine som att det var liksom ett våldtäktsförsök, och sen så borderades det ut i Keines huvud till att den här predikanten drev en homosexuell bordell, tog in några pojkar från gatan. Sen så ville han få det här utrett, och Gösta Malmberg fälldes faktiskt för förtal och ärekränkning för att han höll också på att sprida ut rykten om att Keine var homosexuell och sådär. Det klottrades telefonkiosker och mycket sådär. Men Keine tyckte att den här utredningen gick väldigt långsamt, så han misstänkte att polisen och olika mäktiga personer i samhället försökte förhindra den här utredningen. Så då kom han ju i kontakt bland annat med Vilhelm Moberg, som är en så här återkommande figur i alla de här rättsaffärerna som de kommer att kalla det.
Folktribunen, ja. Vilhelm Moberg, som ju då var en av landets mest uppburna romanförfattare och som verkligen gick runt med den som liberala idealistens föreställning om att det socialdemokratiska Sverige var liksom en hermetiskt tillsluten semikommunistisk stat där alltså korporativ, där stat och näringsliv och alla sorters höjdare levde i konspiration.
Mot den lilla människan?
Mot den lilla människan som vars sida Moberg alltid stod på. Även Herbert Tingsten, som väl var chefredaktör för DN, var en av dem som stod på Keynes sida.
Ja, man kan säga att det är ett väldigt tydligt rättsövergrepp som sker i Keynes-affären, och det är den så kallade knivfällan. Där det är så att strax före att rättegången mot Gösta Malmberg, den här ärekränkningsrättegången, ska hållas, så får Gösta Malmbergs, liksom hans entourage, försöker hjälpa Gösta Malmbergs case genom att hitta skit på Keine. Och en grej är då att han är homosexuell och han liksom utnyttjar, det är han som utnyttjar unga pojkar. Så då kommer det fram en person som säger att han är prostituerad och att Keine har betalat honom för att ha sex med honom. Och så säger han att jag har glömt en kniv hemma hos honom, så jag kan bevisa att jag har varit hemma hos Keine. Så är det ju själva verket så, kanske, att det är någon helt annan person som har utgett sig för att vara Keine. För att det var lite av en visa i Stockholms innekretsar att det gick rykten om att Keine var homosexuell. Så att någon kan ha liksom på skämt använt hans namn när han har köpt sex av manliga prostituerade. Hur som helst, då sätter polisen upp en provokation som faktiskt är en fälla, där de låter den här, de väntar utanför Keynes bostad i bilen, och så skickar de in den här mannen för att leta efter sin kniv. Men Keine är där och han har också en journalist med sig, och sen så blir det liksom en stor cirkus av det här, kan man säga. Där också en av kärnan i det som Keine-kommissionen sen utredde, och där de fann liksom anledning att kritisera polisens handlande, var just att polisen försökte ta reda på om Keine var homosexuell.
Mm. Det finns några begrepp som är förknippade med Kena-affären som vi kanske ska bara som hastigast reda ut. Branden på Krukmakargatan. Notera att jag hängde på R-et där, för att det händer att folk inte tycker att jag hör, att de hör R-et när jag säger Krukmakargatan. Branden på Krukmakargatan, det är redan på 30-talet.
Va? Ja, det är långt bort, det 30-talet. Och att den kommer in i Kena-affären har att göra med att vi har den här ministern Nils Kvensel.
Mm. Statsrådet.
Statsråd, konsultativt, partilöst, statsråd och jurist.
Utan departement, va?
Eller? Ja, alltså han har ansvar för kyrkofrågor bland annat.
Ja.
Vilket är så här extra juicy i sammanhanget, eftersom det också sprids ut rykten om att Nils Kvensel är homosexuell. Han utnyttjar unga pojkar och han utsätts för utpressning då av folk som ska avslöja att han är homosexuell. Att han är homosexuell sadist och han slår folk på stjärten och det ena med det tredje.
Det ska sägas att denna Nils Kvensel, han levde en sorts liv som folk höjde på ögonbrynen åt. Han var så här inbiten ungkar. Om jag inte minns fel så hade han också lite katter och sådär som man tyckte om att klia bakom
katten
nacken.
Muffy.
Ja, precis. Exakt.
Och sin hushållerska Märta.
Ja, och han tog sig an också igen, återigen det här unga män på glid som han på något vis lät sova hemma hos sig, som han försedde med lite pengar när de behövde och som han förbarmade sig över.
Ja, och en konstig grej som Kvensel också höll på med var bror till Konrad Kvensel, för övrigt, som var inblandad i Haijby-affären, för han var advokat för hovet.
För att allt hänger ihop.
För att allt hänger ihop, och Kvensel är en släkt som har tjänat den svenska staten sedan 1600-talet och de kom hit från Tyskland. Ja. Med jurister på olika positioner. Han var liksom en man från en annan tid lite grann. Han var alltid klädd i någon sorts 1800-talskläder och hade alltid handskar på sig och bodde i sina föräldrars gamla våning med omoderna möbler och så vidare och så vidare. Så det var inte konstigt att det spreds många rykten om honom, för att han framstod som väldigt konstig. Men han
hade någon sorts kufrykte.
Ja.
Det fanns ett begrepp som användes lite, jag kanske har nämnt det här i den här podden tidigare, men verbet kvänsla blev i gungning lite grann i början på 50-talet. Det betyder alltså då att smiska unga män på stjärten, för det påstods då att Nils Kvensel hade gjort.
Ja, om man tolkar...
En gång tillfrågades Carl Gerhard av några journalister, vet Carl Gerhard vad kvänsla betyder? Varpå Carl Gerhard snabbt replikerade: Keine Ahnung.
Det är väldigt roligt sagt.
Ja.
Men faktum är att alltså Erlander var övertygad om att just det stämde. Inte det här liksom, det sexuella utnyttjandet, men däremot att Keina hade de här personerna som han hjälpte ibland, så hade han, så verkade som att Kvensel, att det verkade som att Kvensel hade ett behov av att avreagera sig, så det hände att han slog de här personerna som han hjälpte. Och det verkar som att det är liksom hyfsat väl, i alla fall många människor trodde på det. Det verkar hyfsat väl belagt att det faktiskt förhöll sig på det sättet. Inte att det var homosexuellt, men att han slog folk på käften som han också gav pengar.
Ja, någon sorts symbiotisk, som sadomasochistisk, fast kanske inte ändå erotisk relation.
Ja, väldigt oklart. Alltså det har skrivits en bok om Nils Kvensel som heter, tror jag, Franciscus i regeringen, som handlar om att Franciscus var oerhört god och han höll på med välgörenhet och sådär. Och det tänker jag att det motsäger inte att han arbetade liksom osjälviskt och sådär. Det motsäger inte att han kanske gjorde tveksamma saker ibland också.
Har jag drömt det här, eller finns det någon historia också om att han kissar i en vask?
Nej, det hör också till Kena-affären, och det är väldigt, väldigt roligt, därför att man inrättar ju den här Kena-kommissionen därför att det kommer upp på regeringen när det når Kvensel och när det har Torsten Notin som är överståthållare i Stockholm, motsvarande landshövding.
Också ett viktigt namn både i Haijby och Kena-affären.
Ja, precis. För att han
det är
gör
han
också
som betalar ut pengarna till Haijby personligen.
Precis, han gör många konstiga grejer och i efterhand så har han skilt på andra och så vidare. Men han är ett viktigt namn i den här affären också. Han liksom rusar in till Erland och försöker få honom att lägga ner den här kommissionen, för nu har Haijby kommit in i det hela. Vi måste absolut tysta ner det här.
Han är en sorts städare.
Ja. Don Korn får det till att totalt 47 olika utredningar tillsätts kring Kena-affären för att utreda varenda minsta liten grej som kommer upp, för att Erlander känner att vi måste göra rent hus med det här. Vi måste lägga på bordet alla de här anklagelserna om rättsröta. Måste utreda vad som har gått fel och så vidare. Och då tillsätter man Kena-kommissionen där man sätter massa folkpartister för att det ska verka mer opartiskt. Kena var ju också folkpartist för övrigt.
Och, ja, det var väl predikanter på den tiden.
Ja, den här lite frikyrkliga. Keynes var ju med i statskyrkan, men Folkpartiet har ju den här gamla associationen till frikyrkor och nykterhetsförbund och sånt där. Så då sätter man upp den här, det är Ivar Harrie som är med, det är...
Som var Expressens
justitie, då var den justitiekanslern, och det är väl Mats Heuman som är ordförande i Keynes-kommissionen. Och det Keynes och i viss mån Moberg gör är att de börjar hävda att ja, men den här Keynes-kommissionen kan vi inte lita på, för de är homosexuella själva. Och då är det ett rykte om Mats Heuman att när han var borgmästare i Halmstad tidigare på 30-talet, ja, då började det spridas ett rykte om att han är homosexuell, som är en sorts så här liksom visklek. För att det som ligger i början är då att Heuman tycker det är jobbigt att det hörs så mycket när han går på toaletten till tjänsterum. Han börjar kissa i handfatet.
Det är Heuman som gör detta?
Det är Heuman som kissar i handfatet i liksom...
Det är en städerska som kommer på honom vid något tillfälle. Och hon har sett honom förorena i vasken.
Och hon säger någonting i stil med...
Eller orena vasken.
Ja, precis. Hon hittar kissdroppar i handfatet. Hon
säger noggrann städerska.
Ja, precis. Nej, men jag förstår henne. Det är inte trevligt. Där ska man inte kissa. Man ska kissa i toaletten. Och då säger hon... Hon säger liksom inte rakt ut vad det är, utan hon säger att det är synd och skam att sådana liksom högt uppburna människor ska hålla på med sådana saker. Och folk omkring henne börjar tolka det som att det är något homosexuellt. Och sen så går ryktet från den ena till den andra. Och sen så, ja.
Och det här är alltså bara en pyttedetalj i den stora Keynes-härvan. Det var några andra begrepp. Branden på Krukmakargatan, knivfällan, och sen har vi apelsinmannen. Det är också ett begrepp.
Så... Bara säga om branden på Krukmakargatan, att det är en person som bränner inne i ett hus, och Keynes får för sig att det är Kvensel som har iscensatt branden för att dölja att han har mördat den här personen då.
Just det, och när Keynes med company ska kolla upp det här i polisens utredning så hävdar de att den sidan är utriven ur utredningen.
Ja, så det är mycket så här borttappade papper som är grejen. Apelsinmannen är ju en person som också dyker upp i Birgitta Stenbergs bok
med samma namn. Apelsinmannen.
Heter den Apelsinmannen? För tv-scen heter jag Apelsinmannen.
Ja, men hon har skrivit minst en roman som heter just Apelsinmannen. Som sedermera filmatiserades med Görel Krona och Peter Haber som Keynes. Görel Krona som Birgitta Stenbergs alter ego. Ja. Och väl Rickard Wolff då som Paul Andersson.
Vet du allt om Micke?
Tillräckligt.
Ligger du med honom också?
Nej. Det får han inte. Nej, om hon kör, entend le chant de Matelot.
Paul Andersson som var en dekadent 50-talspoet som var med i något som heter Metamorfosgruppen tillsammans med Birgitta Stenberg, som levde sådär ett utsvävande dekadent liv. Tog mycket amfetamin och så. Det var ju bland annat Stenberg och Paul Andersson som skapade begreppet knark. Det knarkade när man liksom tuggar. Alltså sen man tagit amfetamin så börjar man gärna tugga med tänderna så det knarkar. Hennes roman, den har ju väldigt lite med verkligheten att göra, vilket är förvirrande eftersom hon använder väldigt mycket autentiska namn.
Ja, men hon hävdar ju också att hon var en del i det gänget, så att hon såg de här grejerna från första paket så att säga. Och just den här apelsinmannen, det är ju ihågkommet som en sanning att någon förgiftade Keynes med en apelsin som det var kvicksilver i. Och då är det en person som kallas Mikael, som jag tror heter Per-Erik Mikaelsson.
Mikaelsson
heter han, ja. Som var ett original i Gamla stan i Stockholm som höll på mycket med knark. Och hade mycket konstiga kemikalier omkring sig. Det var väl därför som liksom det...
Det var därför Stenberg och Palle Andersson brukar gå hem till honom.
Ja. Och han ska ha bjudit Keynes på en apelsin som det var kvicksilver i.
Och i den här tv-serien som gjordes på 90-talet så läggs detta, som ju visserligen inte säger rakt ut, det här är sanningen, men som återigen laborerar med helt autentiska namn och så, där läggs det ju fram som en sanning. Där ser man ju tydligt hur Thomas Hellberg som spelar den här Mikael, och han lägger en apelsin i fönsterkarmen. Och att stackars Keynes står på insidan och ser. Alltså den tv-serien är liksom, tar helt liksom, på något vis Keynes parti.
Ja, Nej, alltså just den grejen är ju några år efter den egentliga höjdpunkten i Kane-affären. För att det här blev en jättestor sak och den avslutas i någon mån med att Kane-kommissionen lägger fram sin rapport. Och jag tror inte att det är någon som, utom Gösta Malmberg då, som fälls för ärekränkning, tror jag inte att det är någon som, någon polis eller någonting sånt som döms för att de har gjort någonting fel. Nils Kvensel avgår ur regeringen. Mm. Därför att det blir omöjligt för honom att sitta kvar. Helt enkelt Erlander klagar på att han är för feg för att sitta i en regering. När det börjar ryktas om honom så går han inte ut och säger att det är mig de pratar om, men det är fel och så vidare. Så det blir en stor skandal kring det. Men Keine och Moberg och andra, de liksom reser land och rike runt och håller stora möten. Och det växer liksom av den här rättsrötan. Alla stenar måste lyftas på. Det är mycket prat om avlyssning och så vidare. Så att det är nästan som att man försöker hålla liv i den här historien så länge som möjligt. Keine slutar ju aldrig liksom tänka på den själv efter att det här börjar falla i glömska hos de andra. Så att Abessinsaken är ju en av de sista grejerna som händer.
Du är väl några år in på 50-talet, för att ja. Keine når väl sin absoluta höjdpunkt 50-51.
Ja, 50-51. Det är också valår 1950, kommunalval, så att det blir extra känsligt i och med det då. Mm.
Vi har säkert missat en massa viktiga detaljer i Keine-affären.
Han blev inte förgiftad.
Nej, just det. Han hade kvicksilver i blodet däremot, vilket ja. Förmodligen berodde på att han behandlade sig själv för någon könssjukdom med kvicksilver. Detta hävdar åtminstone vännen Dan Korn. Mm. Vad som ska sägas om Keine-affären också är ju att när man läser idag då artiklar, inte minst då i tidningen Arbetaren som jag ser var syndikalistisk, så är de ju anfrätta av ett oerhört homofobi, ett direkt hat mot homosexuella som man säger. Man såg ju från ett vänsterhåll då, åtminstone från det specifika vänsterhållet, så såg man ju homosexualitet som ett uttryck för borgerlig dekadans, för alltså närmast en degenerering. Mm. Det här är vad som händer när man låter som en del av borgarklassen få härja fritt utan att gå i som,
och utnyttja stackars arbetarungdomar på glid.
Precis. Mm. Och man pratar om humlegårdspojkar, och det var ett begrepp som fanns i Stockholm redan på 1890-talet. Alltså, humlegården var alltså cruisingstället för de homosexuella, som man sa vid tiden. Så den var ju väldigt färgad av en homofobi. Det har ju kommit fram att polisen hade ju långt in på 60-talet i alla fall så kallade homosexregister, där de som kartlade vilka i Stockholm är det som ligger med män. Vilka män är det som vi tror eventuellt ligger med män. Det kan vara bra att ha dem i en särskild låda om någonting skulle dyka upp och vi behöver connect the dots. Det är väl väldigt mycket det som är resultatet av förlängningen av Keine-affären, att den här konspiratoriska idén om att alla bögar håller varandra om ryggen.
Ja, det var så tacksamt det också, att det var liksom sex och det var mäktiga män och sånt där. Så det är många, många löpsedlar. Det är ju någon känd löpsedel som jag tror arbetaren har, där det är homosexuella orger och djävulsdyrkan och sånt där, va?
Ja, just det. Och det är, läser man om själva den händelsen, så är det väl ett samlag som dessutom är mellan en man och en kvinna.
Mm. Ja, det är någonstans.
Så det är det man har att gå på. Det andra är som man har lagt till i sitt eget huvud.
Ja, precis. Om man liksom, jag tycker det är intressant att dyka in i det här rent historiskt. Därför att vi tänker ofta att vad det är som skrivs nu för tiden. Och vilken låg nivå det är på debatten och så vidare. Och sen när man tittar tillbaka lite grann så är det ju ofta mycket, mycket värre förr i tiden.
Ja, eller dåligt på ett annat sätt.
Ja.
Lika dåligt, fast på ett annat sätt. Klass 8. Och då är vi framme på Helander-affären.
Dick Helander var biskop i Strängnäs. Han blev vald till biskop i Strängnäs, eller han blev utsedd av regeringen, det var i statskyrka. Så att jag tror att han kom på tredje plats i det provval som han hade innan, och sen tyckte regeringen att han var bäst ändå, så han blev biskop i Strängnäs. Sen ett tag efter så började framföras klagomål på att någon har skickat en massa nidbrev i samband med det här biskopsvalet. Det är någonting lustigt med biskopsval. Svenska kyrkan är en märklig organisation. Om man har haft någonting med Svenska kyrkan att göra så vet man att de har, det finns liksom återkommande problem med folks förhållande till varandra och det är svårt att sköta grejer professionellt och sådär. Och biskopsvalen är en sån tid när det börjar spridas rykten om folk. Det är själv liksom, man har varit liksom halvt bekant med någon som har varit inblandad i ett biskopsval, så har man också fått höra väldigt märkliga rykten om de här personerna. Och i det här fallet så spreds det ut liksom, det skickades hundratals brev till olika personer som alla tycktes komma från det Hellanderska lägret, som spridde ut att liksom motståndare och olika personer var dåliga människor som man inte skulle lita på i princip. Och då gick misstankarna naturligt till Hellander själv då efter ett tag.
Och vad leder detta till dem?
Det är så många konstiga grejer med den här historien. Därför att man leder i bevis att det är Hellander som har skrivit de här breven. Och de är inte så, det är liksom inte så fruktansvärda saker som skrivs i de här breven. Utan det är grejer som att den här prästen är stiftets gossen Ruda. Och sådär. Så det är på den nivån liksom. Man liksom försöker ta reda på om de här breven har skrivits på skrivmaskiner som biskopen har haft tillgång till på teologiska institutionen i Uppsala. Så då görs det liksom olika tekniska kontroller och då framkommer det att Hellander har tagit skrivmaskiner. Och det verkar som att han har filat ner typerna på dem och sen lämnat in dem för reparation under falskt namn. Och så har han då olika ganska kryssade förklaringar till varför han lämnar in skrivmaskiner för reparation under falskt namn. Sen så gör man då en avancerad lingvistisk analys av breven där det framkommer att vissa språkliga egenheter tycks peka på att det är Hellander som är författaren till dem. Han avsätts.
Ja. Ja. Och kommer aldrig tillbaka.
Han kommer aldrig tillbaka. Han avsätts från biskopsämbetet för man menar att en kyrkans man inte kan hålla på med sånt här. Och sen 8 år senare så får han resning för att det har framkommit nya uppgifter i, om det är hovrätten eller högsta domstolen, kommer jag inte ihåg. Men då frikänns han inte för förtalet och ärekränkningen, men han får däremot sin biskopslön retroaktiv. Så han återinsätts 8 år senare retroaktiv som biskop, fast då är han ju pensionerad. Så att då, ja, det går ju inte.
Minns jag rätt att tidningen C är på Hellanders sida?
Det gör du säkert. Någon måste ha varit på Hellanders sida. Annars så...
Ja, men i tidningen C skrev ju Rune Moberg som, om han alls är bekant idag så är det väl för Lilla Fridolf och att han skrev lite sketch för Carl Gustav Lindstedt. Eller lite sketch, för han skrev fruktansvärt mycket för alla diverse scener och så. Men han var ju också reporter och framförallt ledarskribent i tidningen C och tog ofta liksom väldigt tydlig ståndpunkt i liksom hårt drivna teser. Och så här. Det var väldigt viktigt att han var väldigt mycket emot eller väldigt mycket för någonting. Och så han var väldigt mycket emot proffsboxning. Han var väldigt mycket pro-medborgarrättsrörelsen i USA, ska sägas. Det är hans absoluta försvar. Men jag vill också minnas att han är pro-Hellander.
En som inte är pro-Hellander är ju Vilhelm Moberg, som ju annars dyker upp i alla andra skandaler av den typen under 50-talet.
Men han är väl allmänt skeptisk till statskyrkan?
Ja, precis. Så att det förklarar ju varför han inte engagerar sig för biskop Hellander. Men det finns ju ett efterspel. Alltså, Hellander-historien är så konstig. Var det han som skrev breven? Vad konstigt det var. Så att det görs ju nya så här lingvistiska utredningar som istället kommer fram till att nej, men det var kanske inte han som skrev dem. Och sen 2002 så gör man på ett DNA-laboratorium i Uppsala, så testar man liksom saliven, DNA-spåren från kuverten och kommer fram till att det inte är Hellander som har slickat igen kuverten.
Så han var eventuellt, kanske troligen, oskyldig till det han anklagades för och det som gjorde att han inte fick bli biskop.
En annan person Hellander har slickat i en kuvert i alla fall.
Han fick aldrig skriva sitt herdebrev. Det är lite olika situationer, men ska vi börja med att säga, vilket år är detta?
Just det, detta är också 50-talet. Det håller på i mitten av 50-talet. Han blev utsedd till biskop, 53, och sen på hösten 53 är den här rättegången också där han blir... För det är intressant om man tittar liksom i olika källor.
Så han kan väl skriva sitt herdebrev då? Alltså han tillträdde som biskop?
Han absolut tillträdde. Så han satt ett antal månader innan han blev avsatt. Jag bara säga en sak som Hellander skrev i sin dagbok om Hellander-affären.
Yes.
Ja, han trodde ju på Hellanders skull naturligtvis. Han skrev: hade någon annan än en teolog orkat med detta bedrägeri?
Ja, Tage Erlanders dagböcker är ju källa till mycket, många undringar och funderingar. Och Tage Erlander var ju ingen liksom, munter människa. Alltså, de är präglade väldigt mycket av någon sorts... Han är väldigt nevrotisk, väldigt bekymrad. Han är ofta förkyld och han tycker att de flesta är idioter.
Fast han är också jätterolig i
ja, alltså att han hade absolut humor. Men det är ju inte samma sak som att vara glad.
Vad är det här för jävla smörja liksom? Men det är att man ska ge dem så mycket. Det är mycket liksom under 50, 51, 52 är det ju nästan varje dag anteckningar om Haijby och Keyne och alla de här rättsröta affärerna. Och han är liksom väldigt, väldigt... Varför ska jag liksom stå ut med och harva igenom den här smörjan? Det är inte värdigt. Ofta magproblem och sådär. Det är absolut... Han verkar aldrig ha... varit riktigt, riktigt glad över att vara statsminister. Och det kanske talar till hans fördel.
Ja, nej, men det är ju intressant. Han tillträder 46. Vi tar honom så länge i brist på bättre. Och sen sitter han till 69.
Ja.
Det är väl fortfarande den längsta period som någon har suttit i en demokratisk stat.
Statsminister. Han var ju också väldigt lång.
Ja, precis. Tage Erlander är såklart ett icke oviktigt namn när vi pratar om diverse 50-talsaffärer.
Plats 7.
Och vi håller oss kvar på 50-talet när vi går över till plats nummer 7. Selling-affären.
Ja, det här är ju kanske den mest bortglömda affären som kom upp till ytan lite grann för att det skrevs en bok om Selling-affären här om året som hette Naturen inför rätta. Skriven av en person som heter Keith Wikander till Naturhistoriska riksmuseets 100-årsjubileum, tror jag.
När kom den här boken, Naturen inför rätta?
Ja, ett par år sedan. Mm. Och den kom upp igen under förra våren när det stormade en del av Svenska Akademin. Och anledningen till att man plockade upp Selling-affären var för att då var det så att Naturhistoriska riksmuseet hade också en forskningsavdelning och den hade som huvudman Kungliga Vetenskapsakademin som ju fortfarande finns idag som delar ut Nobelpris och så vidare. På den här tiden, i mitten av 1900-talet, då var det många av de här kungliga akademierna som hade myndighetsuppgifter så att de drev liksom, de hade ansvar för utbildning, konstakademin och musikhögskolan och Naturhistoriska riksmuseet och andra sådana institutioner.
Och det var ju då kvarlever från en predemokratisk tid i väldigt hög grad. Det fanns ju ingen tillsättning. Och minst det fanns det en god grogrund för kompisskap och... vad många skulle kalla korruption.
Ja, sinnesfri korruption. Den ursprungliga tanken från Gustav III:s sida i alla fall verkar ha varit att de här institutionerna för konst och kultur och vetenskap, de skulle hållas lite på armlängds avstånd från staten, så att de skulle vara lite autonoma.
Där och då så var det så demokratiskt man kunde tänka sig.
Ja.
Men då är vi ju på sent 1700-tal.
Precis. Men Selling-affären sägs då vara anledningen till att man gjorde om allt det här, för då fick man syn på nej men så här kan vi inte ha det, vi kan inte ha 1700-tals institutioner som Gustav III har hittat på eller liksom gett struktur och sådär, som har liksom statligt ansvar för statligt anställda och statlig verksamhet. Nej, det måste vi göra om. Så sen så tog man bort, man reformerade alla akademierna utom en och gjorde dem till moderna organisationer och som fick nya stadgar och togs ifrån sina myndighetsuppgifter och sådär.
Så det var så att säga vad Selling-affären ledde fram till. Vad var då själva Selling-affären?
Selling-affären.
Vem var Selling?
Olof Selling var professor i paleobotanik.
Just det.
Gamla grejer. Han hade skrivit
alltså gamla växter.
Ja, hans doktorsavhandling byggde på studier han hade gjort där han hade grävt efter pollen i torvmossa på Hawaii. Och han hamnade i en väldigt hård personkonflikt med det, så var det liksom när han tillsatte så gjorde han det i konkurrens med någon som heter Britta Lundblad som tillhörde en annan vetenskaplig skola så att säga. Så att i Keith Wikanders beskrivning så är det här en personkonflikt, men det är också en strid mellan vetenskapliga traditioner. Det som han kallar för Uppsala-skolan och det som är då Stockholmsskolan. Och Uppsala-skolan som Olof Selling företräder, de har liksom en mer helhetssyn på tillvaron. Alla arterna i ett växtsamhälle samarbetar och ska studera sitt helt, medan Stockholmsskolan är mer darwinistiskt influerad och de tittar på varje art var för sig. Och den här konflikten spårar vi kan då tillbaka till början av 1800-talet. Så att det är liksom långa traditioner som leder fram till det här, och sen så efter Selling-affären så dör de sista företrädarna för Uppsala-skolan ut och sen så har vi ja, modern botanik. Men då är det en professor vid Bergianska trädgården som ligger i närheten av Naturhistoriska riksmuseet, som också är en sån här botanisk institution som Kungliga Vetenskapsakademin hade ansvar för.
I Stockholm även.
I Stockholm, precis. Som heter Rudolf Florin. Och han hade egentligen själv velat ha den här professuren, men han vill ha kvar sin tjänstebostad på Bergianska, där han också är uppväxt. så därför känner han att han inte kan ta det här professorsjobbet. Så istället är det Olof Selling, som är en fiende till honom, då, som får det. Och då började en väldigt märklig, liksom, infekterad personkonflikt där Olof Selling inte... De tvingar liksom Olof Selling att ta hans motståndare i den här professorstriden som sin närmaste medarbetare, alltså Britta Lundblad. De kommer inte alls överens. Olof Selling menar att hon är psykotisk, så här förtalar henne på olika sätt, säger att hon med dimmig blick har deklamerat poesi offentligt och sådär.
Oj, ja, det är ju komplementerat.
Ja, det är allvarliga grejer. Han är också övertygad om att Rudolf Florin har stulit material från Naturhistoriska riksmuseet för sin egen forskning. Så att han kommer på att vi måste byta alla lås på Naturhistoriska riksmuseet, och han instruerar sina medarbetare att Rudolf Florin får absolut inte komma in utanför kontorstid på Naturhistoriska riksmuseet. Rudolf Florin menar att det måste jag visst då. Det är också så att Rudolf Florin är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, som består av 140 personer, som då är huvudman för Naturhistoriska riksmuseet. De tillsätter en paleobotanisk kommitté som ska reda ut den här konflikten, som är helt på Florins sida och mot Selling.
Och här kan vi ju då ana att det handlar väldigt mycket om vänskapsband. Alltså det går, ja. Den här kan ju inte vara helt oberoende. Jag förutsätter att alla paleobotaniker någonstans kände varandra.
Ja, det är klart. Alltså det är en liten forskningsmiljö.
Mm.
Och det är de här två skolorna som står emot varandra. Så det är klart att, och det här går tillbaka liksom från Olof Sellings disputation när han försvarar sin doktorsavhandling, så är det också de här konflikterna som kommer upp. Opponenten är från den motsatta skolan och sådär. Det är infekterat från början. Det lustiga är att det här ådrar sig liksom ett nationellt intresse. Alltså det blir en tidningshistoria det här, och det är på något sätt roligt att Olof Selling, han framstår som en knepig typ. Och det är mycket liksom formella skrivelser. Selling kommer in med liksom klagomål med 73 olika punkter, var de flesta är ganska liksom minimala. Och sen från andra sidan då Kungliga Vetenskapsakademin, som då tvingar Olof Selling att ge en nyckel till Rudolf Florin så att han ska kunna komma in på museet. Och det, Alf Henriksson, om namnet är bekant.
För mig, jag förutsätter att även snedtänktlyssnare känner till mannen som fick, jag tror, Månadsjournalens första intelligenspris på 90-talet. Historiker, dagsversediktare och polyhistor, skrev under signaturerna H respektive Hick dagsvers i DN under många, många år. Samtidigt som han skrev kinesisk historia, antikens historier, alfabetets användningsområde, anar aporna aldrig, en allitererande ABC-bok för barn, med mera, med mera.
Jag har skrivit någon vers som brukar användas i begravningsannonser också. Det här med plötsligt ändrar sig tiden ett slag och blir aldrig densamma igen. Jag kommer inte ihåg exakt hur den går, men den lever kvar. Han skriver en dagsvers om den här nyckelstriden. Jag tänkte, vi kan klippa bort det, men jag ska bara recitera andra versen, för det är två verser. Den andra är: tusen vilande släktled av maskros blom blickar ner på vår fejd. Deras verksamhetstid är förfluten. Men vi bidrar med iver till livets rikedom i det att vi andligen smäller varandra på truten. Vi kämpar om nyckeln av hela vår bildade själ, som ännu icke till passivt fossil är vården. Ja, vi gormar om detta och använder tiden väl. Det korta somrar vi lever och blomstrar på jorden.
Det var ett annorlunda versmått. Jag är helt övertygad om att Alf Henriksson kunde säga exakt vilket versmått. För det slog mig att han också skrivit verskonstens ABC. Han var en rackare på jambor och daktyler och trakeer och andra versfötter.
Ja, jag tror det är något trokeiskt versmått här. Men det är från 25 mars 1953, och det är kring den här perioden. Men det allra sjukaste händer lite senare, därför att då så kommer Kungliga Vetenskapsakademin på att Olof Selling är sinnessjuk.
Så de kommer på det.
De kommer på, han är förmodligen sinnessjuk. Så de sätter någon på Beckomberga på att utreda honom. Och den här personen kommer fram till att Selling lider av paranoisk kverulans.
Mm.
och alltså inte tillräckligt. Det är så på den här tiden att professorer är tillsatta av kungen direkt och kan inte avsättas, precis som domare. Det går inte att säga upp en professor. Har man en gång fått en professor så... Ja. Så det enda sättet att bli av med Selling är i princip att förklara honom för sinnessjuk och spärra in honom på Beckomberga.
Ja, vi stämplar honom med paragraf 5:5 och gör honom till en 5-5. Alltså, stämplar honom som icke tillförlitlig.
Ja.
Det är lite intressant, den här sortens människor som han ju verkar vara då, det är väl det vi kallar rättshaverister då, som håller på mycket med olika inlagor och skickar hit och dit och så. Och de kan man ju ofta skratta åt och tycker att oj vad de har liksom, vad de uppför stora saker omkring sig eller runt omkring sig och sådär. Men de är ju, oftast slåss de ju faktiskt mot någonting som är de är övermäktigt. Alltså det här är ju en ensam man mot en stor grupp av människor. Alltså,
ja.
Man kan förstå i någon mån att konspirationsteorier dyker upp i den mannens huvud.
Som tur är för Selling så engagerar sig Vilhelm Moberg och Herbert Tingsten.
Såklart.
Vilhelm Moberg skriver också ett så här satiriskt skådespel om det här som heter Domaren, tror jag. Han skrev mycket skådespel om rättsaffärerna på 50-talet utöver alla debattböcker som han skrev också.
Ja, och det är väl under samma period som han också skriver sin Utvandrarnas svit, så att han var en flitig man.
Ja, verkligen. Det är extremt, men det som händer är att okej, de lyckas inte få honom. Det är också så att det finns kopplingar till regeringen också. Så Östen Undén, som är utrikesminister vid den här tiden, han är också ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin. Och när någon folkpartist, brukar vara folkpartister, det stora oppositionspartiet vid den här tiden, som liksom tar upp rättsrötedebatterna i riksdagen, så här, interpellerar olika statsråd. Då, när det här debatteras, då är det justitieministern som ska förklara varför ni försökt sätta Selling på Beckomberga. Då dyker Östen Undén upp, som egentligen inte har någonting med affären att göra, mer än att han sitter i Kungliga Vetenskapsakademin och vildsint liksom försvarar det här agerandet för att få honom satt på sinnessjukhus. Och det som händer sen, för att då blir Selling först avstängd, och sen så kommer en ny utredning som visar att han är fullt frisk. Och sen så åtalar JK honom för ärekränkning.
Justitiekanslern,
som är regeringens juridiska ombud, men som också har till uppgift att liksom bevaka så att alla tjänstemän, att förvaltningen sköter sitt på ett lagligt och rättsligt korrekt sätt. Och han blir dömd för ärekränkning av bland annat Britta Lundblad då, som han har kallat för psykotisk. Och det är några så här, små tjänstefel. Så han får ju upprättelse i det, att han får sitta kvar som professor, men han liksom överheten lyckas ändå liksom genom ett nålstick genom att sätta dit honom. Han får betala rättegångskostnader, förlorar ganska mycket pengar på affären. Man har satt justitieminister under hela den här rättsröte perioden med de här affärerna är Herman Zetterberg.
Ja, känd från Karl Gerhard-kupletten Axlarna ska sluta. Det är ju en vers som handlar om Vilhelm Moberg just, att Vilhelm Moberg gör en uppercutta mot departement just utta. Och så är det någonting med att justitieministern, han försätter Berg. Alltså syftande på Hans Zetterberg. Den är klurig.
Ja.
Där har huvudena också börjat slutta.
Har de börjat slutta?
Ja, en uppercutta gav Vilhelm Moberg departement just utta. Ty han har en troan som försätter Berg. Hedlunds ska axet gå med sprickor i vaxet sen hans otur med taxet, men det finns ju hopp och tro. Bönder och sossar, alla hämningar och lossar, de gemensamt oss mjölkar alla lifa ko.
Herman Zetterberg, han var naturligtvis också djupt inblandad i det här, och han avgår 1957, och då sätter man det liksom i samband med att efter alla de här rättsaffärerna så är han mer eller mindre förbrukad. Han har suttit sedan 45, tror jag.
Han har suttit liksom under Kane, under Harby, under Helander och under Selling.
Ja, och har liksom varit ofta föredragande på de här interna krismötena i regeringen. Nu har den här grejen hänt, hur ska vi hantera det? Ja.
Han hänger sig ändå kvar relativt länge om man jämför med de justitieministrar som sen får gå på 80-talet. Men jag ska inte förekomma vår historia här. Är vi färdiga med Selling?
Jag tror att vi säger att vi kan bara anmärka på att, som sagt, efterspelet blev att man reformerade alla de kungliga svenska akademierna utom en.
Japp, och vi behöver nämna inte då
nej,
namnet
vi behöver på den akademin. Nämna det. Nej.
Utan vi går vidare. Vi stannar kvar i samma decennium, 50-talet, som ju är liksom rättsröte-decenniet på något sätt. Och hamnar då på...
Plats 6!
Och då är det faktiskt inte ett egen namn som har gett namn åt den här affären, utan ett gods, Husebyaffären. Florence Stevens, heter hon så?
Florence Stevens, dotter till entreprenören och brukspatronen Joseph Stevens, som också var nära vän till Oscar den andre.
Se där. Hon har nämnt som hastigast i den här podden tidigare, för att sen på 60-talet, när Johnny Bode, charmören och bedragaren och påförfattaren och allt möjligt annat, var inne i ett av sina psykotiska skov, så trodde han emellanåt att han var majorskan på Husby. Det är i det sammanhanget hon har nämnt tidigare. Majorskan på Husby hette hon. Och
det var väl majorskan på Ekeby i Gösta Berlings saga.
Ja.
Florence Stevens var väl inte gift? Hon var ju ogift.
Ja, okay.
Hon var ju fröken Stevens, va?
Fröken Stevens på Husby. Jag ber om ursäkt. Ja, det är jag som blandar ihop olika saker i mitt huvud.
Nej, men
det,
för hon hade också kavaljerer på Husby, precis som kavaljerna på Ekeby.
Ja, okej. Okay. Du har givetvis rätt.
Det är inte konstigt att...
Det bara... Alltså, ja. Det blixtrar och flimrar i mitt huvud. Glöm allt jag sa om majorskor. Fröken Stevens. Fröken Florence Stevens på Husby. Trodde Johnny Bode att han var under sina psykotiska skov. Då stal han Britt Wadners ocelottpäls och gick runt i den och pumps på Lunds gator. Och hävdade i vissa dagar att han var sin egen moster, andra dagar att han var Florence Stevens på Husby.
Men han var inte morfar till sig själv?
Nej, som... Hans Alfredsson.
Ja.
Fröken Stevens på Husby.
Fröken Florence.
Ja. Ja. Fröken Florence. Vad var grejen med henne?
Jo, hon ärver efter sin rike far, och hennes syskon ärver andra gods, tror jag, och hon ärver Husby. Och hon förblir ogift hela livet och är inte så bra på det här med affär. Hon vill gärna ska skötas på det gamla sättet. Och också nära vän, familjen är nära vän till kungafamiljen. Så att det blir extra liksom sexigt som skandal eftersom kungafamiljen är inblandad. Och hon skaffar sig dåliga rådgivare och blir sen också anklagad för att vara vansinnig. Så halvt vansinnig omgiven av dåliga rådgivare, så kan vi inget annat än beklaga Florence Stevens öde. Hon blir omyndig förklarad på egen begäran. Och det är efter att hon har haft alla de här kavaljerna då, alltså personer som dyker upp och ska hjälpa henne och som sen slösar bort alla hennes pengar på köpa grejer, försnillar, svindlar och så vidare.
Hon blir solovårad.
Hon blir extremt solovårad. Och Carl Bernadotte dyker också upp och börjar liksom driva affärer. Jag tror att han var ju designprinsen, fast han slutar ju vara prins eftersom han gifte sig med någon som inte var kunglig.
Carl Johan Bernadotte pratar vi om.
Jag vågar inte... Fanns det en Carl Johan Bernadotte, en Carl? Han heter bara Carl Bernadotte, den här typen, när man läser om honom. Jag kommer inte ihåg... Det kanske var han. Kanske. Men han, designprinsen i alla fall.
Ja, designprinsen var väl Sigvard Bernadotte?
Ja, men det här är också en designprins.
För hala, Carl. För smala och fullkomligt kass. Nej, som Nils Johan Bernadotte gjorde åt SAS. Nej, han hette väl för övrigt Sigvard, han vill jag minnas. Det var en rackare till att designa. Jag får berätta allt för Aina. Är du alls med på vad jag pratar om nu?
Ja, det är från ytterligare någon Hasse och Tage-uppsättning, va?
Ja, den väldigt intrikata pjäsen Den vita sporten, eller Mäster Olof från Svea Hund 76.
För hala, för smala och fullständigt kass, som Nils Johan Bernadotte gjorde åt SAS. Man hette väl för övrigt Sigvard, han vill jag minnas. Det var en badare till att designa.
De är en massa bröder, de här prinsarna, och alla gifter de sig med icke-kungliga. Till slut är det bara Bertil kvar och Gustav Adolf, va?
Ja, ja, precis. Och Bertil gifter sig så småningom också med icke-frälse, men han låter ju bli för sin fars skull, alltså Gustav VI Adolfs skull, låter han bli att gifta sig med Lilian. Och det är ju en av de första sakerna vår kung beslutar sen han tillträtt. Du får gifta dig, farbror Bertil. Du får lov att gifta dig nu. Vi
och kungen själv får också gifta sig med en icke-kunglig.
Det hängde kanske ihop lite grann.
Ja, jag
har själv spanat in här en OS-värdina, så att gifter du dig, Bertil, det går bra.
Ja.
Men nu som helst, en av dessa Bernadotter.
En av dessa Bernadotter dyker upp och de tillverkar bland annat stringhyllor på Husby under en period. Men det går väldigt dåligt rent affärsmässigt och de gör konkurs och blir av med pengar. Så att jag tror, om jag minns rätt, så är det de lokala liksom fackliga företrädarna som vill få ett slut på det här svindleriet, för det hotar liksom bygdens, folk riskerar att bli arbetslösa, förlora sin inkomst helt enkelt. Så därför så försöker man att få Florence Stevens omyndig förklarad för att få någon annan som går in och tar hand om det hela. Jag tror att hon testamenterar allting till Carl Bernadotte också i någon fas av det här. Och sen så tas det väl tillbaka efter ett tag. Men det här blev också en stor mediehändelse under 50-talet.
Om man skulle sammanfatta den i 25 ord eller mindre, vad är det egentligen skandalen, affären, handlar om?
Alltså skandalen är väl att hon blir omyndigförklarad och sen ägnar väldigt många år åt att bli friskförklarad igen, och Wilhelm Moberg engagerar sig och skriver ett satiriskt skådespel om det.
Alltså genomsnittlig svensk 50-talsaffär.
Så hon blir ju, och också det här att det är en prins som är inblandad gör också att det här blir en stor mediehändelse. Men annars är det bara att det är en massa människor som stjäl pengar från en stackars kvinna. Hon blev friskförklarad 1978, året innan hon dör. Hon dör 1979. Då är det också så...
Det räknar jag nästan ut själv, men ja. Tack för det lilla
påpekandet. Ja, det är bra. Så hon blev friskförklarad till slut, och sen så testamenterar hon det till staten, så nu är Husby någon sorts liksom, ja, det är allmänhetens ägo och det är ett omtyckt utflyktsmål, har jag förstått, men jag har aldrig varit där själv. En intressant sak är att hon donerar en brevsamling till Bernadotteska biblioteket med brev då som Oscar II har skickat till hennes far, med villkoret att de ska hemligstämplas 30 år efter hennes död. Så 2009 så ska den här hemligstämpeln lyftas, och då förnyar kungen hemligstämpeln.
Pikant. Ja, men okej. Vi har sammanfattat väldigt hastigt. Vi har, som jag sa inledningsvis, vi har skummat lite grann på ytan kring fem 50-talsskandaler. Varav fyra av fem bar namn efter sina huvudpersoner. Vi ska fortsätta och prata om politiska affärer. Vi ska ta ett litet kliv framåt i tiden. Men det ska vi inte göra förrän om en vecka. Jag tänker att... det finns mycket information att processa och bearbeta, och jag tänker mig att det är många lyssnare som i detta nu redan har skrivit in helst bara positiv respons snabel och gmail för att .com för att komma med lite förtydliganden och lite rättelser och förklara vad vi sa fel och hur vi borde ha sagt istället. Det får man gärna göra, eller ännu hellre kan man göra det i Snedtänkts Facebookgrupp eller på Snedtänkts Facebook-sida. Det går också bra. Nils Gustafsson, jag glömde säga det inledningsvis. Du har ju varit gäst här tidigare.
Ja, det stämmer. Förra gången det inte blev extraval.
Precis.
Det är fyra år sedan.
Ja, det var så, det var så rörigt i mitt huvud. Ja, då pratade vi om valkampanjer som inte alltid varit klockrena. Men tack ska du ha för att du tog dig tid den här gången också. Vi ses om en vecka.
Ja, vad trevligt.
Så jag tänker inte fråga dig, vet du vad vi ska prata om nästa gång? För det vet du ju.
Ja. Ja.
Just det, kanske lägga till också att Andy Lundgren har ju i vanlig ordning fixat till ljudet.
Snedtänkt.